I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej! Elin möter är podden där jag, Elin Olofsson, möter spännande gäster från sportens och kulturens värld och tillsammans med min vän och producent Anneli Lanner lyfter fram riktigt bra berättelser. Välkommen hit! Salve! Jag hälsar min vän och producent La Mia Amica Anneli Lanner. Välkommen till det här poddavsnittet av Elin möter, där vi faktiskt ska prata om Italien och Italiens ljus och mörker. Hur är läget, Anneli?
Eller come stai heter det väl, va?
Det vet jag inte riktigt.
Det gör det.
Svarar du då på italienska också?
Hur säger man? Nu måste jag blanda ihop alla mina latinska språk här. Bravissimo!
Nu säger du det bara för att det var det enda ordet du kom på, eller hur? Ja. Erkänn. Ja.
Men du har ju haft lite...
Bene!
Bene, ja. Va bene. Mm. Jag är ju annars bäst på att svära på italienska, och det ska vi inte ta här. Det förstår hur jag blev. Men jag kan massa svordomar som man inte ska kunna på italienska.
Ja, nej, men vi vill ju gärna i och för sig veta mer om dina italienska kunskaper, så kör några svordomar. Det är ju inte, den är ju inte liksom barntillåten, den här podden, hur som
helst. Nej, men jag tycker inte att vi ska... Jag jobbar på att inte svära så mycket faktiskt, både på svenska och på italienska. Du har haft italienskt tema... Och då menar jag inte bara språkkursen, utan det har varit mycket Italien i ditt liv. Både arbetsliv och ditt kulturella liv, kan man väl säga. Berätta lite grann.
Ja, alltså förra veckan hade jag ju förmånen att intervjua den italienska författaren Nicola La Gioia på scenen på Italienska kulturinstitutet här i Stockholm. Jag har ju tipsat om hans bok som heter De levande stad på svenska tidigare här i podden. Jag läste ju den i vintras. Och nu besökte han Sverige och det italienska kulturinstitutet. Så då var jag anlitad av institutet för att samtala med honom om boken och hans skrivande och sånt här. Jag kan ju med värme rekommendera boken igen. De levande stad är ju en... dokumentärroman, en true crime-bok är det ju. Den handlar ju om ett verkligt mordfall som skedde i mars 2016 i en lägenhet i utkanten av Rom. Och det som Nicola La Gioia har gjort egentligen när han har skrivit den här boken är ju att han har försökt ta reda på så mycket som möjligt om de inblandade personerna och deras bakgrund och deras familjer och flickvänner, pojkvänner, kompisar och allt sånt. För det är ju liksom ett mord där man vet från början vem offret är, Luca, som är mördad, och vilka de två mördarna är också. Det är klart från början. Så det är ju ingen sån här true crime-berättelse där man liksom letar efter en förövare eller så, utan allting det här vet man redan från början. Men sen så, ja, han blev själv så fascinerad och intresserad av den här historien så att han la 4 år faktiskt på att göra så mycket research som möjligt, både då det här liksom mera personliga om de här inblandade unga männen, men också då, ja, polisförhör och åtalet så småningom och bevakade rättegången och allting sånt också. Och berättar också då i den här boken De levande stad vad som hände sen.
Men det låter ju som ett journalistiskt arbete, men han är inte journalist, han är författare.
Han berättade faktiskt lite grann om det på scenen, att han är ju i huvudsak författare nu. Han har ju skrivit flera böcker tidigare. Han har också jobbat med en filmfestival och gjort lite annat sånt innan. Men han berättade just det här med att i och med att han inte är journalist, och framförallt då inte liksom grävande journalist eller undersökande journalist, så var det ju helt nytt för honom det här att försöka skaffa fram dokument från polisen, intervjua poliser, intervjua åklagare, och också det här att faktiskt kontakta anhöriga till både den mördade och mördarna. Och hur jobbigt han tyckte att det var och hur mycket han gruvade sig för att lyfta telefonluren och ringa till en mördares pappa till exempel och fråga om man kunde träffas och om han kunde få intervjua dem och prata om vilka de här personerna är. Han sa jättemycket intressant på scenen. Han pratade också om Rom som stad. Rom spelar ju en stor roll kan man säga i den här boken, och det är inte det Rom som vi som turister kanske längtar till och tycker om liksom med, ja, med barer och restauranger och konstverk och skulpturer och gelato och allt det här, utan det är liksom ett mycket mörkare Rom som han skildrar. Men han, både i boken och på scenen, så pratade han om det här att han och hans fru har liksom nästan som ett så här hatkärleksförhållande till Rom, att de, när de bor i Rom, då gör de allt för att kunna fly från Rom på något sätt, då blir de trötta på Rom, och så fort de lämnar Rom, för de flyttade någon annanstans i Italien, då längtar de tillbaka till Rom, då känner de att de måste tillbaka till Rom, och så när de är där så kan Rom bli lite mycket, och så känner de igen att nej, men nu är det nog dags kanske att lämna Rom. Så att han pratade också väldigt intressant om deras relation till Rom som stad, liksom den här pulserande staden, men som också har, ja, mörka sidor.
Vad fastnade mest hos dig då i samtalet med honom?
Jo, men dels så pratade han väldigt insiktsfullt om det här att vara ung, och det var någonting som jag tänkte på när jag läste den här boken om levande stad i vintras också, för det handlar ju då om unga män. Alla är ju unga, både offret och mördarna, och just det här hur, ja, hur ensamma de här personerna är. Om man tittar på de här mördarna så är det ju då två unga män i 30-årsåldern när de väl, som har till det yttre ganska bra omständigheter. De kommer liksom i medelklassfamiljer, de har etablerade, ja, pappor framförallt i samhället. De kommer inte från någon kriminell miljö, de har inte haft det fattigt, de har liksom inte, så vitt vi vet, råkat ut för några andra, du vet, trauman eller så som man kanske annars tänker sig att unga brottslingar har med sig i bagaget. Men att de är så fruktansvärt ensamma på något sätt och flyter runt i tillvaron utan att ha någon riktig, ja, riktning eller någonting som de bryr sig tillräckligt mycket om på något sätt för att försöka bryta det här livet där de flyter runt och festar och tar kokain och handlar nya droger och beställer hem pizza och sen beställer de lite kokain till pizzan. Liksom det här som han skildrar i den livsstil som de här unga männen har på något sätt. Det tycker jag att är något av det som kanske är mest intressant i boken och också mest intressant i det här samtalet som vi hade på scenen hos Italienska kulturinstitutet.
Ja, jag har ju inte läst den här boken än, för att man skulle kunna misstänka att vi har en del poddlyssnare i Jämtland. För sen du tipsade om den där boken i podden, då har det varit kö på den på biblioteket. Men nästa gång ska det vara min tur. Så jag ser mycket fram emot att läsa den här boken, även om den verkar lite läskig. Men det har ju varit mer Italien även i ditt tv-tittande har jag förstått utifrån dina sociala medier.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, men det har ju det, Anneli. Jag har ju sett den nya Ripley. Har du sett den på Netflix?
Nej, jag har inte det. Jag kommer ihåg en Ripley med Matt Damon, tror jag.
Ja, från 99 tror jag att den är, va? Ja, visst. Nej, men det här är ju den nya tv-serieversionen av Ripley. Det är ju förstås Patricia Highsmiths klassiker. Klassiska berättelse i grunden. The Talented Mr. Ripley. Jädrar i min lilla låda, kan man säga. Jag kröp längre och längre här ner under täcket i soffan medan jag såg den här tv-serien. Otäckare och otäckare blev det, men den är ju ett mästerverk, den här nya tv-serien. Den är ju alltså gjord av Steven Sellien, och i hans tappning då så är Ripley svartvit.
Ah.
Och oerhört filmiskt vacker. Det är ju en fruktansvärt otäck historia. Men den här tv-serien är liksom varje bildruta är som ett eget konstverk egentligen. Och det är nästan raka motsatsen mot filmen Mr. Ripley. För i filmen är det ju alla de här klassiska liksom vackra, alltså Amalfikusten, och det är de här färgerna och ljuset och allting sånt. I tv-serievarianten nu då, som är svartvitt, där är det nästan det omvända på något sätt. Man har liksom använt, ja, det är vackert även i det svartvita, men man använder liksom de här gamla stenhusen och trapporna och skulpturerna och de här religiösa motiven och så på ett helt annat sätt och skapar en slags stämning genom de här miljöerna.
Men om man är lite harig, då kanske inte det här är något tips för den personen.
Ja, jag tycker att det är bra att utsätta sig för spänning liksom. Och det är bra att utsätta sig för ett sånt här konstverk också. För den är oerhört välgjord och den är underbart sparsmakad, inte minst dialogen. Här är det inte ett ord för mycket. Här är det ingenting av det här som jag kan irritera mig på ganska mycket. På bland moderna thrillers och deckare och sådär, där de rätt ofta, tycker jag, pratar sönder. De har så mycket fakta att förmedla och allt det måste liksom förmedlas i dialogen. Här är det tvärtom. Här är det inte ett ord för mycket. Och så är det liksom, det är spännande även när det inte händer något. För varje sekund är så laddad med stämning i den här tv-serien. Sen har vi ju, har du sett den nya kändiskatten?
Nej.
Som har blivit världskänd.
Nej.
I och med den här tv-serien. Det är ju en väldigt vacker och uttrycksfull katt. En Maine Coon är det. En sån här stor, hårig, imponerande katt med jättestora spetsiga öron har han i. Ja, i verkligheten och i tv-serien. Han heter tydligen King i verkligheten, den här imponerande katten. Han heter Lucio i tv-serien. Då är han hyresvärdinnans katt. Men han, ja, han har ju blivit världskänd nu i och med att han är med i Ripley, och The Hollywood Reporter har faktiskt byggt en hel artikel med bilder på den här King, framförallt då kändiskatten, men även en del andra katter som nu tar stora roller i film och tv över världen. Jag läste att regissören då, den här Cillian som har gjort den här tv-serien, han har ju också skrivit manus och sen har han regisserat hela serien, så att det är ju hans egenskapelse. Men han ångrade nästan att han hade skrivit in en katt först. För att när de skulle kasta den rollen så Ja, tog de emot olika katter liksom. Men då kom det in katter och deras ägare, katter som kunde liksom göra tricks. Och det var inte det han ville ha. Han ville ju ha den här ödesmättade, vackra, mäktiga, lite dömande katten, sa han. Men när han till slut hittade då den här King, då var det liksom klart. Och då fick King rollen. Annars är väl katter notoriskt svåra att ge direktiv, antar jag. Både inom tv-serievärlden och i verkligheten.
Ja, det kan bli den där katten som gör att det väger över att jag kanske vågar se den här. Men jag ska absolut leta reda på den där artikeln. Den låter spännande. Jag har ju snarare varit i fjällen, men jag har faktiskt också ett italienskt tips till dig och till de som lyssnar. Det är av lite annan karaktär, men det finns... Det finns en del utrikeskorrespondenter som jag följer med väldigt stort intresse i sociala medier. Jag tycker att de där berättar om intressanta ämnen på ett personligt sätt. I Tyskland kan man ju följa Daniel Alling. Och i Italien kan man följa Jennifer Wegerup. Då får man liksom en utrikeskorrespondents blick på det land som de bevakar. Och det tycker jag är roligt och intressant. Och Jennifer har också skrivit guiden till den perfekta italienska fotbollsresan. Den heter Det ljuva fotbollslivet. Och om det skulle vara så att man planerar en fotbollsresa till Italien, då rekommenderar jag den där boken varmt. För den är både rolig och informativ och innehåller massor av matnyttiga saker. Inte för att jag planera någon fotbollsresa till Italien. Jag höll på att titta igår på om man kunde åka och se FA-cupfinalen på Wembley här, men det kanske inte riktigt går.
Jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja åka till Italien överhuvudtaget. Jag drömmer mig ju snarare bort för tillfället till Amalfikusten då kanske. Även, jag menar, jag hade väldigt, väldigt gärna velat åka på en fotbollsresa till Italien också. I år har jag inte råd. Så är det bara. Alla mina stackars kulturslantar som jag drar in behöver jag till att bygga det nya livet och det nya, förhoppningsvis hitta något boende i Stockholm och så också. Men någon gång, drömma kan man ju alltid. Och det är ju, jag menar, det är ju de här kontrasterna också som vi pratar om som är det mest spännande, tycker jag, med Italien. Att det finns det här både politiska, dunkla, mörka kanske och liksom lite farliga och skräckinjagande. Och sen så finns det allt det här fantastiskt vackra liksom med konsten och skulpturerna och färgerna och Amalfikusten då, och piazzorna och pizzorna också i och för sig.
Ja.
Vi gillar ju pizza.
Ja.
Och havet och ljuset. Ja. Ja.
Jo, det är, och frukten. Och, ja, det vore inte så dumt med en Italien resa, verkligen inte. Jag kanske ska ta upp mina italienska studier jag också och komma lite längre i dem. Men då har vi några italienska drömtips av lite olika karaktär här idag. Då säger jag kanske arrivederci då.
Ja, jag kör ju på här med Duolingo. 120 kurser, kurstillfällen i sträck. Jag säger väl, alltså vi håller oss ju till ciao så på kursen kan jag säga. Sen har jag börjat översätta lite så här låttexter och sånt också nu för att försöka bli lite bättre, va? Så att då är det väl sånt som ja, och Sole Mio till exempel som man får jobba sig igenom, Volare, du vet. Men alltså när vi säger adjö, då säger vi nästan alltid ciao.
Okej, okay. Då säger jag ciao då.
Och puss och kram.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.